When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hej och välkommen till Kändispodden, Louise Hofsten.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Och tack för att jag får komma hem hit till fina gröna villan i Enskede.
Tack, du är så välkommen. Jättekul du kunde komma hit.
Men vad fint det var här.
Tack så hemskt mycket. Tack. Vi är jätteglada där vi bor. Ja. Och läget är fantastiskt.
Vilken pensionsförsäkring.
Japp.
Men hur länge har ni bott här?
Vi har bott här en, kan vara, 12-13 år någonting.
Ja. Men då är det pensionsförsäkring kan jag säga. För det måste ha dubblats värdet här.
Jo, det har det.
Det är bara att gratulera.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Ja. Men vad härligt att se dig.
Ja, detsamma.
Du strålar. Och tack. Du ser, vi pratade om det lite innan här. Mm. Det här med fördomar också.
Ja.
Jag är ju ändå rätt insatt i dig.
Ja.
Men ändå så går jag och tänker så här lite. Undrar hur det är med henne och de här skoven eller vad man ska säga. Mm. Men du ser ju starkare ut än någonsin faktiskt.
Ja, jag är det också. För jag har tränat hela hösten till exempel. Det var länge sedan jag hade skov, om man säger. Och jag vet inte om jag kommit in i det då det är bara liksom att ta avtaget. Det vet jag inte.
Mm.
Det vet jag inte. Ingen vet.
Men de här skoven, hur är det stress eller vet man vad som framkallar dem?
Nej.
Utan de kommer bara, har du haft något? Du har ju varit sjuk, eller haft den här diagnosen nästan halva ditt liv, va?
Ja, sen jag var 30 år fick jag diagnosen.
Och har du haft något riktigt, riktigt skov någon gång under de 20 åren?
Ja, det har jag. Det har jag. Ja. Men det var länge sedan nu, som sagt. Nu är det länge sedan jag hade något skov överhuvudtaget.
Ja.
Men annars så är det så att jag lever som de flesta människor borde leva.
Mm.
Det är det, du vet, sova ordentligt, äta riktigt och träna, bla 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 bla. Ja. Och liksom, och sen också skaffa sig lite skratt på vägen.
Mm. Ja, det är nog viktigt oavsett diagnoser eller
ja,
inte.
Ja, absolut. Det här gäller ju för alla människor, herregud.
Ja. Men du har ju en meritlista som är diger.
Ja, tack så mycket.
Eller hur?
Ja, jo, det har jag.
Ja, förutom att du har haft massa hits, såklart. Så eller är det så här, vi kan säga så. Om man känner igen dig från tv så har du ju varit med i Stjärnorna på slottet.
Mm.
Körslaget kanske de yngre känner igen dig ifrån. Men sen så är det ju
rapvärlden då, Lyckliga gatan.
Ja, just det programmet. Mm. Det var en fantastiskt avsnitt.
Ja, det var det.
Vad fick du för reaktioner där?
Jag fick väldigt mycket positiva reaktioner från också en publik som inte jag har varit i kontakt med tidigare. Jag har ju inte direkt varit inblandad i rapvärlden. Men när jag var med i Lyckliga gatan så fick jag lära mig väldigt mycket. Och har ändrat uppfattning om den musiken.
Mm.
Tack vare den lärdomen som jag fick ta del av.
Ja, för jag kommer ihåg att precis när det avsnittet hade sänts så var jag på Eriksdalsbadet med Hugo Rosas som är en känd influencer och fitnessprofil.
Ja, just det.
Och jag tänkte att han inte riktigt din målgrupp, men han bara, kolla där är Louise Hofsten. Jag måste säga någonting till henne.
Ja.
Och så kan jag göra det? Jag bara, ja, det är klart du kan. Så satt du och Dan på ett bord där i
just
kaféet.
Det, precis.
Så gick han fram och tackade för programmet.
Just, och det var det som jag kommer ihåg. För jag blev så glad. Jag blev så himla glad.
Så att jag tänkte där ser man att ett tv-program verkligen kan öppna för en ny, alltså du fick någonting nytt.
Ja, det fick
jag. Alltså ett nytt möte. Men också en ny publik som upptäcker dig. Sen så någonting annat som slog mig när jag kollade in allting du har gjort. Var hur mycket priser eller så här stipendier du har fått. Det var Cornelis-stipendiet. Det är ju en rätt fet hacka pengar också.
Jo, det är det.
Är inte det typ en halv mil eller någonting?
Då var det. Det har blivit mer nu.
Ja, jag såg det nu. Att nu är det uppe i 750 000.
Ja.
Det är snart som Polarpriset.
Ja, nästan.
Sen så var det Evert Taube-pris hit och det var Karamelledikt-stipendium och sådär. Vad känner du för de där priserna?
Jag är jätteglad. Jag är väldigt stolt. Väldigt tacksam. Och jag är väldigt, väldigt glad för det, måste jag säga. Så det är ingenting man tar för givet, om man säger.
Nej.
Utan det tar jag med mig.
Ja.
Och gläds utav det.
För att vi pratade lite innan också här om att du och jag har ju träffats på Fjäderholmarna. Fjäderholmsscenen som jag var med och drev. Och då slog det mig att du har så hängivna fans.
Det har jag.
Och samma sommar som vi gjorde det här på Fjäderholmarna så...
Ja.
Så gjorde jag även en fransk afton med Rickard Wolf. Och då kom jag, och så satt jag och funderade på det, och då kom jag på att du och jag har träffats en gång tidigare än Fjäderholmarna. Det var just för att jag producerade, eller gjorde galapremiären av Chorus Line i Göteborg med Rickard Wolf på Göteborgsoperan. Och då var du och Dan där.
Just det.
Och då kom jag ihåg, efter föreställningen så skulle jag ta med mig Mona Sahlin, Rickards kompis, in bakom scenen. Och sen så kom du och Dan. Och då så sa jag så här, men kom följ med. För att jag tänkte att Rickard ville hälsa på er. Och då var du så här, nej, inte ska väl vi komma med. Eller så här, och Rickard vill kanske, så här. Ja, du var så blygsam. Fattar du vad jag menar?
Jag tror det. Men det, när vi skulle gå bakom scen så där. Jag vet själv så där, man har varit på scen själv, så det kanske är lite jobbigt också när folk bara rusar in efteråt då.
Ja, fast jag såg ju hur glad han blev när du kom.
Så jo, att,
men,
för både Rickard och eller Dan och jag kände Rickard. Så att det var väldigt roligt att hälsa och tacka så mycket.
Men där kom vi in lite på det här, jag tänker just där lite blygsamma Louise. Har du haft någon... Eller är det liksom den privata Louise? Är du tuffare i artist-Louise?
Den där är en fråga som är lite svår att svara på faktiskt just nu. Jag vet inte. Det beror på också situationer och sammanhang. Jag kan naturligtvis verka tuff, men att...
När jag säger tuff så menar jag inte något negativt.
Nej, jag förstår det. Men jag är både och, så att säga. Så att det är jättesvårt att bara hårdra det till. Någonting, en sida, om man säger. Jag bejakar båda också, så att säga. Jag vet att en ex-manager som jag hade, han tyckte att jag skulle bli mycket, ja, jag skulle bli lite divigare, tyckte han. Men jag vet inte, folk tycker så mycket, herregud.
Men du har ju klarat det väldigt bra, måste jag säga.
Ja, det har jag.
För att du har ju jag sa ju det här med meritlistan, och då är det också om man går in på låtarna. De flesta känner till dig, men när man sätter sig ner och börjar kolla så är det ju en lång, lång radda hits du har gjort alltså.
Jo, det är det. Men det är nästan så att när jag är ute och spelar, folk vill för det bästa höra mitt gamla material. Så vi satt och pratade om det. Varför ska man spela en nytt material när folk ändå vill höra det gamla? Liksom?
Ja. Men det är kanske också det där för att det är... den publiken man hade. Som den här incidenten, eller på att säga, den här grejen när Hugo och jag var på badet.
Ja, just det.
Där hade du spelat in nytt, så hade du kanske fått där en ny publik, och då började det blandas upp. Men jag förstår ju det, att om du ger dig ut på vägarna nu, så är det ju dina gamla fans som kommer komma.
Ja, där. Men det jag får flika in här. Mm. Det är så roligt. Jag frågade min storebror som är 11 år äldre än mig. Jag frågade honom, kan du beskriva vad jag har för publik?
Mm.
Och då sa myntade han uttrycket att jag har en publik som är en blandning av punkare och pensionärer. Och jag tyckte det där var så bra. Och det är i stort sett den publiken jag har.
Ja.
Allt från punkare till pensionärer.
Ja, men du har ju också genomgått en liten förvandling om man tittar genom åren.
Mm.
För att när du slog igenom, nej men då var ju du lite tuff, du hade rätt korta klänningar, var din grej.
Ja.
Lite så här läder.
Precis.
Och du var ju lite, inte punkig kanske, men du var lite tuff. Du var ju absolut inte så, men du var lite tuffare.
Ja.
Sen så var det 93 du fick ditt riktigt stora genombrott.
Ja.
För då var det den här...
Rhythm and Blonde.
Rhythm and Blonde, ja. Vad var det för skillnad förresten? För du var ju redan känd och etablerad sångerska. Och sen så fick du liksom nästan som jackade du upp, tog hissen upp 10 våningar i stardom.
Ja, jag förstår vad du vill säga. Nej, det betydde ju oerhört mycket naturligtvis. Även om jag inte riktigt var beredd på vad det skulle innebära. Jag menar, när jag och Leffe Larsson höll på att spela in den skivan så sa vi, aha, nu har vi gjort det här. Och vi hade väldigt roligt framförallt. Ja. Så kände vi bara, aha, och vem ska köpa den här plattan? Och vi tänkte, det här stämmer ju inte alls liksom.
Nej.
Med kanske vad man skulle gjort om man verkligen eftersökte det kommersiella medvetet. Men det gjorde vi inte då, utan vi hade bara kul.
Fast det är ju väldigt hittiga låtar.
Jo, det blev det.
Så det måste ni ha ändå det känt det. Liksom.
Nej, vi tänkte inte så. Vi vill göra bra låtar, bra melodier. Och Leffe och jag just då, vi kunde samarbeta väldigt bra. Vi hade väldigt kul, som sagt. Och jag tror också det är nyckeln. Vi hade roligt.
Ja, det går liksom lite genom livet.
Ja, precis. Man ska ha kul.
Men vilken låt är din favorit från alla dina låtar? Alltså om du tänker så här, den här låten, det är den låten jag ska sjunga livet ut nu.
Ja. Ja, den låten som blev den största hitten som jag ändå har med på repertoaren, som jag vet att publiken vill höra. Det kanske inte är min huvudsakliga favorit, men jag gör det för publiken. You let the best man win.
Uh-huh.
Men om jag skulle välja en egen favorit så kanske inte är just den. Jag tror kanske Never Gonna Be Your Lady är en låt som alltid följer med mig. Men sen skulle jag nog välja kanske låtar från skivan Beautiful But Why, som inte alls var någon stor skiva när den kom.
Mm.
Men jag tycker att rent musikaliskt och det som jag tycker är favorit och en skiva som förtjänar mer uppmärksamhet än vad den gjorde då.
För sen så såg jag också att du har haft en låt med i Melrose Place i introt där.
Precis.
Så att den har gått hela tiden eller var det en gång bara?
Jag tror den gick flera gånger.
Ja.
Jag kommer inte ihåg
men syntes det på kontot?
Det har gjort det. Det har varit jättebra.
För jag såg en annan sak också, att Faith Hill har gjort en... spelat in en av dina låtar.
Ja.
Och sen så
två av mina låtar.
Två?
Ja.
Okej, för att den ena låten i alla fall, var det på samma platta?
Ja.
Jaha, oj då.
Mm.
Jag tänkte,
ja.
Ding ding, cashing, eller vad säger, men den sålde ju 10 miljoner, över 10 miljoner.
Precis. Men du vet, jag är som du, jag vet inte hur du tänker när det gäller det, men jag tänker inte på pengar i första hand. Nu, när man har kommit över 50 år så är det klart man börjar tänka på sånt, så att det är ganska bra.
Nej, men jag menar, det är inte så att jag är fixerad vid pengar heller så. Men jag tänker också att vad härligt.
Ja,
det är klart. För att jag menar, det blir ju som en passiv inkomst.
Ja, men det är klart att det blir.
Och just, ja men alltså 10 miljoner plattor.
Ja.
Jag vet inte vad man tjänar om man är kompositör. Men det måste väl vara någon krona per såld skiva, är det inte det?
Vet inte exakt hur mycket det är, men det var en slant. Och den slanten sitter i det här huset just nu, kan jag säga.
Ja, och då har den fördubblats också. Så att det var ju... Får vi tacka henne då?
Ja, tack för film.
Ja, men den kom från som en blixt från klar himmel. Ja. Det var ingenting som ni sålde in, utan...
Nej, utan det var tack vare mitt förlag som jag hade då. det var en eldsjäl där som sålde in min musik då.
Ja. Men har du skrivit, eller skriver du, skulle vilja skriva till någon annan?
Just nu skriver jag för egen del. Mm. Och då jag jobbar ju alltid ihop med människor. Och, som svar på din fråga, jag vet inte, alla dörrar är öppna just nu faktiskt. Så jag vet det. Men jag känner också i den musiken som är nu, jag hänger ju inte riktigt med där. Det är inte musik som jag riktigt känner någon att det är min typ av musik.
Nej, fast jag tänker så här, att jag tror att det är farligt oavsett vilken bransch man är i.
Ja.
Att försöka liksom göra någonting som man tror att någon ska vilja ha.
Mm.
Eller försöka, som du säger, hänga med. Ja, jag tänker precis. Det skulle kunna vara likadant i tv-branschen.
Ja.
Eller där jag jobbar. Att om jag ska pitcha en tv-idé eller någonting. Mm. Så tänker jag att skulle jag vilja se det här programmet.
Ja.
Och det måste vara samma sak med en låt. Att det måste vara låtar som du skulle vilja lyssna på.
Jo, det är sant. Det är sant.
Och då är det så. Visst, det finns massa artister som inte är som du eller som jag. Alltså som är den nya generationen.
Precis, exakt.
Men det är samtidigt så finns det massa artister som är i våran generation.
Ja.
Och massa publik som också har pengar som inte ungdomarna har.
Ja.
Så att nej, men jag bara tänker så här att om du satt på din kammare och skrev till andra.
Ja, det dörren är öppen som sagt då.
Ja. Men vi pratade innan här om exempelvis Så mycket bättre.
Mm.
Och där var jag också fördomsfull egentligen.
Ja.
För min övertygelse, för att det vore nästan tjänstefel annars, var att du har fått frågan en eller två gånger. Men det hade du inte.
Nej.
Varför tror du att det är så? Nej, men jag tänker också, vi börjar prata.
Förmodligen för att folk tänker som du, att hon har säkert varit med där, i och med att jag har varit med i väldigt mycket tv-program.
Mm.
Kanske de tänker att ja, men hon har ju säkert varit med där förut. Så därför frågar de inte.
För just inför det här, när man kollade upp alla dina låtar, dels att de är bra och det har varit succéer, och du har till exempel, som vi nämnde här, också haft låtar som internationella artister har spelat in, så är du ju som klippt och skuren. Du har ju en skatt för någon att tolka. Men vad tycker du om senaste säsongen till exempel?
Om jag ska vara ärlig så har inte jag sett så mycket av den. För att jag vet inte, jag har varit upptagen helt enkelt, så jag inte kunnat se. Men jag vet inte om det är också lite mätt och hela det konceptet och hur man gör det, så att säga. Jag vet inte om det är det som gör också att tittarsiffrorna har sjunkit. Jag vet inte, jag har inte svar.
Men där, det är ju till exempel ett program där man skulle delvis kunna hitta den här nya publiken vi pratade om.
Mm.
Just för att programmet går ut på att göra det man är bra på, alltså spela musik.
Mm.
Men känner du så här, om du bara fick fantisera helt fritt.
Mm.
Eller så här, skulle du vilja vara med?
Jag vet ju att det är bra rent kommersiellt att vara med där, självklart.
Men jag tänker så här, om vi tar bort det kommersiella, lustmässigt. Hade det varit ett kul sammanhang att kunna få träffa 5-6 andra artister och tolka deras musik och sådär?
Jo, men det hade varit kul. Mm. Absolut. Jag tycker också även Gils veranda tycker jag är väldigt bra. Mm. Det är också ett sammanhang jag tycker
verkar spännande. Har du fått en förfrågan där då?
Nej, det har jag inte.
Där känns du också som den självklara gästen.
Nej, jag har inte fått det.
Nej, det har ju å andra sidan inte gått lika många säsonger.
Nej.
Men jag tänker att du skulle verkligen passa in i det programmet. Mm.
Men om jag ska vara ärlig, jag skulle helst vilja göra ett eget program.
Ja.
Men jag vet inte hur det skulle se ut, så att säga. Men det skulle vara jätteroligt för att göra ett eget program, en egen serie.
Mm. Men det är väl ingen dröm som inte skulle kunna gå i uppfyllelse?
Jag vet inte.
Mm. Ja. Man känner, för du har en sån härlig röst. Har den förresten påverkats? Den påverkas inte någonting av din av MS:en?
Jag har haft skoder och påverkade. Och då skulle jag vara med och spela på en festival i Västervik.
Mm.
Då det hade satsat på rösten. Men att det hördes inte när jag sjöng, bara när jag pratade. Mm. Så det där är också olika perioder. Ja. Men det har ju gått tillbaka.
Ja. Nej, men man tänker att du är rätt bred. Du skulle kunna göra rätt mycket.
Ja.
Men hur vi pratade inledningsvis om det här att det kändes så negativt, men att du inte var så tuff. Men hur, när det gäller karriären annars, hur driven är du där då? Liksom, jag tänker, för du, om vi hoppar tillbaka, vad blir det nu då? 20 år kanske. Mm. Du stod inför en lansering i USA som inte blev av.
Ja.
Och mitt i det här, då genomgick du en jobbig skilsmässa precis innan.
Mm. Mm.
Och sen så, och i samma veva så får du diagnosen.
Mm.
Om du inte hade fått diagnosen, tror du att du hade kanske flyttat dit och jobbat hårdare där då?
Det var ju det jag var inställd på att göra. Nu så är jag ju tvungen att tänka om.
Mm.
Så kanske att jag valde ju någonting annat istället. I och med att det blev som det blev. Mm. Nu valde jag faktiskt också att säga ja till kärleken. Mm. Alltså, ja till att skaffa barn. Jag har sagt liksom ja till andra saker istället. Och jag kan ju inte liksom säga att jag gjorde fel val överhuvudtaget.
Nej, ingenting.
Nu blev det som det blev liksom. Jag har mer accepterat som det blev. Mm. Det är helt okej. Okay. Jag vill försöka se det som istället så att gud vad spännande.
Mm.
Vad väntar härnäst?
Ja.
Vad kommer det hända nu istället?
Ja. Jo, ja, det är klart att man ska ju heller inte ångra någonting man gör.
Nej.
Jag menar bara, jag vet inte vad jag var ute efter, men det är lite så här, du känns lite amerikansk.
Jag är det.
Nej, det var därför jag kände mig, det är därför jag kände att du hade, lite som den du sa med Gills veranda, du hade verkligen passat in i Nashville till exempel, eller du hade passat in som en amerikansk stjärna. Och det var därför jag kände så här att om det var orken och lusten som gjorde att du inte...
Men det var ju det som var mitt mål. Mm. Det var ju därför jag ville över till USA. Ja.
Men
för också jag var nyfiken på också. Jag ville också se någonting nytt. Träffa andra musiker, andra människor, andra sammanhang.
Mm.
Och den musik som har inspirerat mig mest, det kommer ju från USA. Mm. Så det är klart jag ville dit.
Ja. Men du sa också att din syster bor i USA.
Ja.
Var någonstans då?
Hon bor i New Jersey.
Brukar du vara över ofta eller?
Jag var där mer innan jag fick barn. Ja. Då åkte jag över dit jämt liksom.
Ja. Men vad sysslar hon med då?
Hon jobbar med heminredning.
Okej. Tänkte hon, ja, det är lite åtminstone kreativt.
Ja, det är hon är väldigt kreativ. Och kläder har hon jobbat med också. Heminredning och kläder.
Ja. Ja, jag skulle också vilja bo i USA.
Mm.
Det är så här, där känner jag typ att tåget har gått.
Är du säker?
Nej, men just det här med bekvämlighet som vi pratade om.
Just det.
Alltså när man har nått 27 plus så är det så att det krävs så mycket att bryta upp, eller vad man ska säga.
Jo, det stämmer. Det stämmer.
Men jag fantiserar ibland om att man skulle åtminstone flytta över några månader.
Ja.
För det är så att nu när Jonas har en syster i USA så är vi där också rätt ofta.
Ja.
Och det blir ändå lite vardag.
Ja.
För nu har man varit där så många gånger att jag tänkte på det när i somras så var vi senast och då så var vi i New York där vi har varit väldigt, väldigt många gånger.
Ja.
Och så, och vi skulle bara passera för att vi skulle ta flyget hem därifrån. Och sen så när vi kom in på hotellet så låg vi på sängen och kollade lite på tv, så tänkte vi så här att ska vi gå ut på stan? Nej, vi skiter i det.
Ja.
Nej, men alltså så här, du vet. Och det är den där känslan som jag tycker är rätt skön när man har varit där så mycket. Att man kan softa. För de första 10 gångerna man var i New York så var det alltid att man skulle göra så himla mycket.
Precis, exakt. Då kan man ta det lugnt istället.
Vi gick ändå ut på stan för det kändes så himla dumt. Att när man ändå hade chansen att få insupa lite. Men annars då, vad tycker du om USA?
USA, jag har väldigt, som de flesta andra, kluvna känslor till det. Jag är glad att jag inte bor där. Men min stora syster bor där och jag har försökt få henne att flytta hem igen, men det går inte alltså.
Nej.
Hon har bott här så länge nu så att hon vill inte byta. Vad tycker jag om det? Det finns på dock, som i alla länder.
Det är ett fantastiskt land och så förfärligt på många andra sätt.
Ja, men visst är det.
Men jag tänkte på några roliga historier jag hörde. Du var utbytesstudent i Florida och du blev utkastad av din värdfamilj.
Precis.
Varför då?
Varför? Därför att delvis fick jag klagomål på mina de bröderna som jag fick leva med där. Mm. För också, det var också synpunkter att jag hade inte rakade benen och att jag inte hade BH. Det var massa klagomål. Och sen så hade jag köpt julklappar, slagit in. Och då hade jag köpt faktiskt flaskor. Hade lyckats köpa det. Och sen så hade min värdfamilj öppnat paketen och sett att jag hade handlat alkohol. Och det var väl det som gjorde att de slängde ut mig. Då fick jag inte vara kvar
så längre. Så du köpte öl i julklapp och blev utslängd, ja, kan man säga.
Precis, exakt.
Och för att du inte hade BH.
Ja.
Men vad var det för familj? Alltså,
var... Det var ju en väldigt religiös familj, om man säger. Väldigt gammeldags, så att säga.
De gjorde ju ett övergrepp att de öppnade dina julklappar.
Ja, precis.
Men vad hände då då?
Nej, jag fick... gudskelov så hade jag en klasskamrat till skolan som kom egentligen från Danmark från början. Hon kom från en dansk familj.
Mm.
Så att de tog, jag fick flytta hem till dem istället. För jag ville inte åka hem och ge upp, liksom, va? Så att jag fick komma till dem istället.
Mm. Ja, jag hörde också en annan historia. Att du liftade...
Mm.
När du var ung.
Ja.
Utan att säga någonting till dina föräldrar så att du blev efterlyst.
Mm.
Vad skulle du säga om Adrian gjorde något liknande?
Jag skulle bli livrädd, alltså.
Ja.
Jag skulle bli livrädd.
För hur gammal var du? Du var 15.
15 år var jag.
Och han fyllde 14 om några dagar. Ja,
precis. Inte bra.
Men hur
inte
tänkte?
Hur jag tänkte? Ja, jag vet inte om jag tänkte överhuvudtaget. Jag var bara fix idé om att jag ville se Paris.
Ja.
Jag ville till Paris. Och
kom du till Paris?
Ja, jag gjorde det. Även om min kompis som jag frågade om han ville lifta med mig. Jag trodde att det skulle vara liksom säkert att med en kille liksom kunna lifta dit.
Mm.
Men han åkte ju hem igen. Men jag fortsatte.
Ensam?
Ensam.
Var fick du pengar ifrån då?
Jag hade inga pengar.
Nej.
Det var ju det som var grejen. Jag hade inga pengar. Jag hade inte ett öre.
Det är helt crazy.
Ja, jag vet.
Det var en liten annan tid då i och för sig.
Jo, det var det.
Fast ändå en riskfylld
strapats. Jo, det var det. Det var det.
Men vad hände det något? Jag menar inte något läskigt, men vad liksom, nej, hur det var det att vara ensam då?
Nej, jag... som sagt, jag tänkte inte så mycket. Och jag mer än att de sista pengarna använde jag till att komma in på ett hotell då. Och övernatta där någon natt. Sen var pengarna slut. Det var en fransk kvinna som hade förbarmande över mig, som såg mig att jag frågade tågstationen hur långt jag skulle komma på de få ören jag hade kvar. Och hon erbjöd sig att ta hand om mig. Och sen så gav hon mig pengar och köpte en biljett hem sen. Som sagt, det var helt vansinnigt.
Ja.
Det var helt vansinnigt.
Jag hörde lite om den där historien och tänkte just så.
Ja.
Och så tänkte jag att du har en son som är nästan i samma ålder.
Gud.
Och nu är det en helt annan tid.
Helt annan tid. Men bara för att säga, jag bor ju i Enskede.
Ja.
Och igår så hände det ju fruktansvärda saker här i Enskede.
Ja.
Man tror att det ska vara tryggt att bo här.
Mm.
Och så hände det något fruktansvärt på skolan där när pojken
jag såg
som
det bara några hundra meter härifrån när jag körde in med bilen så jag tänkte inte på det, men jag såg skolan där och då slog det mig.
Precis. Det var ju fruktansvärt.
Går Adrian på den skolan?
Nej. Och jag vet att det är en problemskola, men inte den skolan, han går på en annan skola, Enskede skolan, men det är inte så långt därifrån.
Nej.
Men det skulle kunna hända på hans skola.
Mm. Jag är inte så insatt. Jag vet ju att det var ett mord.
Mm.
Eller att en kille blev dödad på skolan. Men jag vet ingen bakgrund. Jag visste inte ens att det var en problemskola. För att,
jo, det är en jätteproblemskola.
Återigen fördomar. Jag tänker Enskede, det här är ju en rätt fashionabel stadsdel. Åtminstone.
Ja, det ska vara lugnt. Alltså. Men den här skolan är problemskola då, tydligen.
Mm.
Och, men jag vill bara säga vad jag vill säga är också att... ja, jag hade änglavakt när jag lyftade till Paris. Men det kan hända i Enskede också att det händer fruktansvärda saker.
Ja.
Det kan hända överallt.
Jo,
och den tiden vi lever idag, det är liksom...
Det är sant, det är sant. Men här händer det.
Ja.
Jag menar, när man gör en sån dum sak som du gjorde, så söker man nästan upp faran.
Ja, exakt.
Men du har helt rätt i att det kan hända precis var som helst.
Var som helst.
Jag kan också bli överkörd mitt utanför här.
Ja.
Så att man vet aldrig vilka vägar.
Nej.
Eller törnar som livet tar.
Någon kan komma och hugga dig med en kniv i ryggen också.
Gud. Ja, Det är läskigt när man tänker på det.
Ja, jag vet det. Man ska inte tänka för mycket.
Nej, man ska inte göra det. Men jag hörde också en annan sak som du har sagt. Att, eller så här, om vi går från USA som vi pratade om.
Ja.
Där är alla positiva.
Ja.
Det här är generaliserat.
Ja,
men det är ändå så.
Mm.
Så här, och man liksom säger ja. Jag såg någonstans att du sa att du oftast spontant säger nej till saker.
Mm.
Men sen kanske ändrar dig.
Mm.
Men vad är det som gör att du säger nej till nästan allting?
Jag tror att det också har faktiskt med min diagnos att göra. Ja. Som gör att jag har en funktionsnedsättning. Som gör att jag måste ha tid på mig att tänka.
Mm.
Så att det kanske är det som jag har lärt mig av livet. Att jag måste tänka efter en stund. Jag kanske behöver mer tid att tänka innan jag kan svara.
Men hur långt fram vågar du tänka då? För att även om du bejakar livet och du är starkare än någonsin och du liksom jobbar, så är det så här att om du får en förfrågan nästa höst så kan du såklart säga så här ja eller nej, men tänker du så här, det där kanske inte blir, eller tänker du hela tiden att det där ska jag göra? Alltså måste man hela tiden tänka det positiva för att det ska...
Nej, jag tänker ju inte så. Men det här är också, gör ju också att kanske vissa sammanhang och förfrågningar som jag säger nej till, fast jag egentligen borde ha sagt ja till det. Sen när jag tänker det efteråt liksom. Det kanske var dumt.
Mm.
Men det är jättesvårt att veta.
Mm. Så. Men just jag tänkte på när du säger, du sa så här att du i princip säger nej till allt.
Ja.
Och sen så ändrade det dig.
Mm.
Och då tänkte jag så här, hur tänkte du när du fick den här frågan då?
Från början, jag ville veta faktiskt, vad var det här för någonting, och en podd, så kände jag igen att det här är jättekul forum, det är väldigt kul att göra podd. Och jag blev nyfiken också på, jaha, hur kommer det här bli?
Det är också sällan man kan sitta och babbla så här länge.
Ja, precis, alltså, och det var ju det också som gjorde att av min erfarenhet tidigare, att det här är ett väldigt roligt format.
Ja.
Att kunna göra. Jättekul.
Ja. Nej, det är superspännande.
Men det är roligt för att det finns så många olika format.
Ja.
På att kunna prata, synas, höras. Mm. Vad man kan göra. Och det är väldigt kul också i den tiden vi lever nu. Att kunna också ta del av det. Det tycker jag är väldigt roligt. Det är lärorikt.
Och jag tycker att det är skönt. Vissa saker är jag väldigt... så här gammalmodig.
Mm.
När saker och ting går för fort.
Ja.
Men jag gillar just det här att det går fort på det sättet att det du och jag sitter och pratar om här skulle vi kunna släppa om en timme om vi har lust.
Ja.
Och sen så är det tusentals som hör det.
Ja.
Alltså det är ju
fantastiskt.
Det gillar jag. Det är ju kul att någon lyssnar, men det som kittlar mig är ju mötet.
Ja.
Jag vill ju träffa dig. Jag gillar dig. Jag vill bara träffa folk som jag är. Som jag gillar.
Ja.
Och som jag är genuint nyfiken på.
Men det känns...
Ja, men det kanske är fekt.
Nej,
just det här att man gillar. Man kanske skulle träffa... Jag ska inte säga att jag ogillar honom. För det gör jag inte. Jag kanske ogillar hans åsikter. Men så här Jimmy Åkesson-typer.
Ja. Mm.
Men det kanske är en helt annan podd.
Precis, exakt.
Det kanske du ska göra en sån podd.
Jag vet inte, det är kul och kittlande att titta på olika forum för saker och ting, vad man vill jobba och vad man ska göra. För att förr så var det mer begränsat, om man säger, när man skulle jobba i media. Men nu så finns det ju ett mycket rikare utbud.
Ja, men alltså det här som vi sysslar med nu här, du och jag, det är ju lite, det snuddar ju lite vid radio.
Ja.
Och när vi var unga, om vi hade velat jobba med radio så hade det varit svårt och väldigt få förunnat.
Mm.
Nu kan vem som helst
Precis. Med
en dator och en mikrofon.
Mm.
Och det är också helt gratis att publicera poddar på nätet.
Ja, det tycker jag är fantastiskt.
Så att,
och den tid vi lever i, liksom, bara kunna få prata till punkt.
Ja, och jag känner så här...
Det är ju det som är svåra. Var är punkten någonstans?
Ja. Jag vet inte. Men vi har varit inne på det här också. Du frågade mig om jag och Jonas hade barn eller hade lust att ha barn.
Mm.
Och då sa jag att det där har gått lite upp och ner genom livet.
Mm.
Han och jag har varit tillsammans lika länge som du och Dan.
Mm.
Och Nej, men det där har ju gått fram och tillbaka. Vi kan ju inte skaffa barn på ett naturligt sätt, eller vad man ska säga. Nej. Så då är det så här att, ja, men det är så många steg.
Jo.
Du har ju inte varit med om exakt samma sak, fast ni hade andra saker att ta ställning till. Precis, eller ta hänsyn
exakt.
Till.
Exakt.
Och du sa då, den ena är ju såklart att Dan hade ett barn sen tidigare.
Ja.
När ni träffades. Mm. Han är aningen äldre än dig.
Ja.
Och sen hade du fått din diagnos då.
Ja.
Men hur gick tankarna? Så vad var du tveksam eller rädd för?
Som vanligt så sa jag ju nej till det. Också med tanken på barnet. Mm. Hur barnet skulle kunna ta det att leva med en mamma som har en diagnos. Som gör att hon har problem med balans och problem med olika saker. Det var vad jag tänkte först. Och sen var jag livrädd att bli lämnad naturligtvis på grund av dålig erfarenhet tidigare. Mm. Dan vet jag inte, det var han som frågade mig, och som vanligt jag sa nej till en början då, med tanke på vår situation då. Men vad vi gjorde var att prata med min läkare och frågade hur gör man, frågade och då sa jag han att till att börja med måste du sluta med medicinen. Och bara det var ju läskigt.
Mm.
Vad kommer det hända då? Om jag ska sluta med min bromsmedicin. Men att jag tycker så här. Att alla hinder som vi såg framför oss. Det bröts ner på grund av att vi ville ha ett barn. Och vi älskade varandra.
Mm.
Så var det.
Ja.
Gudskelov. Säger vi på östgötska.
Ja.
Säger jag på östgötska.
Ja. Nej, men det är en solskenshistoria.
Ja, men det är det. Om man älskar och man vill någonting. Då gör man det. Det bara är så. Och jag är så glad för det. Vi är så glada för Adrian.
Mm.
Vi är det. Jag visste att han inte skulle få några syskon. Men nu hade ju barnen Dan en dotter sedan tidigare. Och det är jättebra. De är jättenära varandra. Mm. Så han har ändå ett stort nätverk. Så han är inte ensam.
Nej. Och ni har ju varit öppna.
Mm.
Att ni har pratat med honom om det här sen tidigt.
Jo, ja.
Och det ska man ju göra.
Ja, det innebär inte att det blir inte problem.
Nej,
med det här.
Jag tänkte säga det. För det är klart att jag vet ju själv hur det är att vara ung.
Ja.
Och man funderar väldigt mycket.
Ja,
man exakt. Hör mycket.
Exakt.
Och sådär. Hur har det... Han är 14 nu.
Ja, han ska bli där på juldagen.
Och jag tänker att det måste ju också ha gått... Ibland så har man undrat över det här. Eller så här liksom hur soft är han i det här? Eller har han haft mycket funderingar?
Det är klart han har funderingar. Och nu när han ska bli 14, det är klart, då kommer det ännu mer mycket tankar.
Mm.
Och i och med att han är klart rädd också för... så i och med att Dan fick cancer mitt i den här härvan. Liksom. Mm. Det är klart att det är mycket tankar nu.
Mm.
Men som sagt, att vi mörkar inte, vi pratar om det. Men vi vill inte älta för mycket.
Nej.
Men vi pratar i alla fall.
Men hur är det med Dan? Dan har...
Han är friskförklarad.
Ja.
Ja. Men om man kan... Jag vet inte.
Ja, men
nej, han mår jättebra. Han klättrar med Adrian. Mm. Adrians nya passion i livet är klättring. Bouldering, som man säger. Så de klättrar ihop. Så att det är helt...
Vad tycker du? Är du en sån lite hönsig mamma? Tycker du att han är lite äventyrlig?
Nej, klättring är lugnt. Ja. Det är jättebra.
Mm.
Det är jättebra. Väldigt bra träning.
Mm.
Och jag tycker det är kul att de gör det tillsammans.
Ja, det är härligt. Jag skulle inte...
Vet du, jag måste göra ett break här.
Ja.
För jag måste gå på toaletten.
Ja, men det gör
fara.
Jag. Ja, det klarar jag.
Kan vi fortsätta sen?
Ja, absolut.
Ursäkta.
Ingen fara.
Förlåt.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Gick det bra?
Jajamän, gick jättebra här.
Lysande.
Ja.
Ja, men det är så tokigt när man kommer till någon.
Ja.
Ja, men man tar ju inte in hela.
Nej.
På en gång.
Det går inte.
Det är så mycket.
Ja, jag vet.
Ja. Men vad härligt.
Ja.
Jag tycker ändå att vi har haft ett härligt litet samtal.
Ja, det måste jag säga. Jag
ska bara se vart vi...
Och det är klart jag var nyfiken på dig också. Ja. Och,
men det är ju också lite så här speciellt att komma hem till någon.
Mm. Jo, det, normalt sett släpper jag aldrig in liksom, folk som jobbar i media.
Det blir ju lite annorlunda. Det är så mycket, jag märker det nu.
Ja.
Att det är så mycket enklare i studion på att vara så här... vad ska man säga? Lite... Ja, men det här blir ju ett annorlunda samtal. Det här blir ju ett annorlunda samtal.
Jo, precis.
För
exakt.
Att det känns också lite personligare på något sätt.
Mm.
När man sitter i studion som man alltid sitter i, och mikrofonen, det är, jag ska inte säga sterilt, men det är lite så här... Nu sitter vi här i din soffa.
Ja, precis.
I ditt flotta hus. Och du känns helt avslappnad på ett annat sätt än kanske än om du kommer... till en studio där du då känner dig lite så obekväm som jag känner mig nu. Mm. Eller alltså, jag är inte obekväm så.
Nej, men jag förstår vad du menar.
Men som jag sa här, att jag såg precis att oj, vilken stor tv du har.
Ja.
Jag har ju suttit här nu i en timme och jag har inte ens sett tvn.
Nej, precis.
Så att det är så himla mycket att ta in.
Ja.
Mm. Och var vi någonstans? Vi pratade lite om Adrian.
Just det.
Och sådär.
Ja, exakt. Men just det, för jag kan backa där till Adrian i och med det han gör med bouldering, klättring.
Mm.
För lyssnarna, bouldering, det är inomhusklättring.
Okay.
Och man pratar om att problem, jag tycker det där är väldigt fint, filosofiskt. Man ska lösa problem på den här klätterväggen. Och jag känner också att jag tycker det är fint att tänka så själv.
Mm.
Också med det liv jag lever. Jag tänker på, okej, nu är det motstånd här. Nu är det svårt. Hur ska jag lösa det här problemet?
Mm.
Om man tänker på så sätt. Hur ska man lösa det? Om det är någonting man vill göra.
Mm. Ja. Det är ju en sak att se på det så. Jag har inte tänkt på klättring på det sättet.
Nej. Ja, men det där, men det kanske... Men det, man
nej, men alltså det är ju,
man
det
pratar ju, om det ja. Där, att det är problem. Mm. Man sätter problem.
Jag har slagit dövarat till lite kring klättringen just för att jag är nog lite höjdrädd.
Ja. Men då kanske det är bra att börja med bouldering då. För då är det madrassen på golvet så du kan inte slå dig på något vis.
Ja, det är sant.
Mm.
Jag tänker också att det är nog lättare att en sak är att ta sig upp.
Mm.
Det är när man liksom tittar ner sen.
Som är jobbigt.
För det är också så här, jag är väldigt mycket så. Alltså i livet. Att jag tittar sällan i backspegeln.
Mm.
Jag tror att det var Lena Olin som sa det i någon sån här intervju. Att man ska titta genom vindrutan, inte backspegeln.
Mm.
Får så ont i nacken då.
Ja, precis. Mm.
Är du så? Du ser framåt bara?
Bara? Nej, det är nog både och. Mm. Så att säga. Det är nog, jag kan nog inte generalisera.
Nej. Det gör jag. Det är min favoritgren.
Ja.
Ja, svart eller vitt.
Ja.
Men jag hörde, undrar om det var när du och David pratade som, eller om det var i något annat sammanhang. När jag hörde att du blev medveten om döden när din pappa dog.
Mm.
Vem var det som hade sagt det? Ja, just det. Det var Freddy Wadling, va?
Mm.
Som, du jobbade med Freddy Wadling.
Ja, 27 Club som jag gjorde.
I den vevan.
Ja.
Och då så hade ni pratat om döden.
Ja.
Och Freddy sa att han var nyfiken på döden.
Mm.
Jag har ju haft så himla mycket funderingar själv på det här.
Mm.
Och det går ju upp och ner.
Ja.
Och jag tyckte bara att jag hade aldrig tänkt det som på att jag var nyfiken på döden. Jag ska inte säga att jag är det nu.
Nej.
Men det var ändå ett nytt synsätt.
Jo, det var det för mig också. När Freddy Wadling sa det till mig, det var också samband med när pappa dog.
Mm.
Och han ville prata med mig och frågade honom rent ut, hur ser du på döden? Och han sa att jag är nyfiken. Jag känner mig nyfiken på det. Och jag tyckte det är så, ja, det är också ett sätt att se på det.
Det kändes så positivt.
Ja, men det gjorde det. Det var jättefint.
Mm.
Och jag var så glad att jag har fått jobba med Freddy Wadling. Jag är väldigt glad för det. Det är ju han som också är med på Rhythm and Blonde-skivan.
Mm.
På två spår till exempel. Sen så när vi skulle jobba med 20 Cent Club, som också var ett ganska tufft projekt att jobba med. Men det var väldigt kul att få jobba ihop med honom. För han är en sån otrolig sångare. Alltså.
Mm.
Otrolig sångare. Så det var ju rys hela tiden när han öppnade munnen och sjöng.
Mm. Ja, jag tycker också att han var bra.
Ja.
Och jag har träffat han några gånger.
Mm.
Men när han skulle ju varit med Så mycket bättre som nu.
Ja, det var då han dog.
Ja, just det, då dog han. Men då har alla pratat om det, just det som du säger så här. Det här ryset och,
ja,
och det här att han var så fantastisk.
Mm.
Och jag tycker absolut att han var svinbra.
Mm.
Men det där har aldrig drabbat mig när det gäller han.
Nej.
Och där, jag menar inte att vi ska inte prata ner honom på något sätt. Utan jag blir mer fascinerad av ibland så här. Det kan vara också i andra sammanhang.
Mm.
Att jag tänker så här, vad är det jag inte ser?
Mm.
Och vad är det jag inte ser hos just Freddy?
Ja, ja. Men det där kan ju vara, det är ju lika för alla människor.
Mm.
Jag menar, jag kan känna så också när det gäller vissa artister.
Mm.
Vissa saker som inte jag fattar. Vad är grejen med det här? Varför känner inte jag någonting? Eller varför blir jag inte berörd?
Ja.
Visst kan det vara så. Men så tänker jag så här, kanske att jag får koppla in en annan kanal när det gäller det här. Kanske jag måste se på det här på ett annat sätt. Mm. Liksom. Kanske det inte är rösten, kanske det inte handlar om utseende, kanske det inte är energin, kanske det inte är utstrålningen, eller kanske är, så man får se på det på olika sätt, om man säger. Mm. Och Freddy kommer ju från punkeran, så att säga. Så att jag menar, jag från början, jag kommer från en musikfamilj liksom. Mm. Då handlar det mycket om att man ska det är en annan musikgenre, väldigt långt ifrån punken, om man säger.
Mm.
Men jag älskar ju energin som punken stod för, så att säga. Så att det finns mycket att lära där också.
Ja. Jag brukar ju säga att jag är tondöv. Fast det är jag inte riktigt.
Men, nej, det är
men så här, det jag går igång på, det är röster.
Ja.
Jag är jättedålig på texter, har jag upptäckt.
Ja.
Alltså, när vi skulle... Vi var på någon jäkla karaokebar.
Ja.
Och då är det liksom de simplaste låtar som jag har lyssnat på.
Ja.
Men jag kan inte texten, för jag lyssnar inte på text.
Nej, men det där är också väldigt olika. Det är samma med det amerikanska skivbolaget jag jobbar med. De lyssnar aldrig på texterna.
Nej.
Det är också så märkligt.
Nej, men jag ser rösten nästan som ett instrument. Jag kan verkligen njuta av en röst.
Men rösten är ett instrument.
Jo, men alltså, för mig är det huvudinstrumentet. Ja. Alltså, jag går bara egentligen igång på rösten.
Ja. Ja.
Hos dig också, till exempel. Jag tycker att du har en fantastisk röst.
Tack snälla du. Men för mig kan det vara tvärtom också. Om inte jag gillar en röst, liksom, då är det svårt för mig att lyssna.
För att jag tycker det kan vara olidligt att lyssna på någonting som är där det är liksom den musiken är det som, eller texten och musiken är det som ska berätta. Alltså jag vet inte. Ja, men det är fascinerande det där.
Ja, men det här kan vi prata hur mycket som helst.
Jag tänkte på en annan, om Freddy Wadling var en legend.
Ja.
Så en annan legend som du har haft ett starkt möte med var ju Monica Z.
Ja. Jo, vi skulle spela in ett tv-program som också var en hyllning till Evert Taube.
Mm.
Han fyllde 100 år. Och då var Monica Zetterlund också med där. Och så ville producenten att jag skulle möta henne. För han visste att Monica Zetterlund betydde väldigt mycket för mig. Och då tyckte han att vi skulle mötas. Och jag bröt fullständigt ihop. på det mötet när jag skulle träffa henne. Jag började gråta. Så Monica fick träffa, eller trösta mig där.
Mm.
Det var väldigt fint. Och vi, efter det så fick vi göra tv ihop. Och sjunga tillsammans. Och jag är oerhört glad för. Men jag är väldigt, väldigt glad för att ha fått träffa henne.
Men jag gillade ju henne också supermycket. Och har ju sett henne live. Men hon... Just i hennes fall är faktiskt ett undantag till det jag sa precis innan. Eller rättare sagt, där har jag heller aldrig liksom riktigt förstått storheten i rösten. Eller vad man ska säga. Jag tycker att hela paketet med henne var det som tilltalade mig.
Mm-hmm. Ja, hon kunde ju sjunga Jag älskar dig så att man trodde på henne. Hennes placering var ju oslagbar. Också fullständigt naturlig.
Mm.
Så att oj. Så hon hade ju någonting som väldigt få människor har och besitter. Det var också det här fraseringskonsten och att hon kunde verkligen sjunga Jag älskar dig och man trodde på henne.
Ja, det är ju en konst.
Ja, det är det. Det är det. Sen vet jag ju att hon kämpade ju med sin diagnos hela livet. Hon satt ju också, hon hade ju rullstol ibland. Men hon ville inte ha rullstolen och hon gick fram till mikrofonen. För då ville hon stå upp.
Ja.
Då sjöng hon stående. Men hon hade rullstol också på grund av hennes ryggskada. Men det kämpade hon med hela livet. Och också ska jag säga det att det har också gjort att det har varit en förebild för mig. Och veta det, att Monica Zetterlund också kämpade med sitt.
Ja.
Men hon fortsatte ändå. Mm. Och det blev så tragiskt att hon brann inne. Det var ju också ett jäkla slut. Ja,
det är fruktansvärt.
Nu såg jag en person här komma här i korridorerna utanför.
Ja, är det maken?
Mm. Dan! Ja. Förlåt.
Ingen fara.
Trycka på stopp där. Nähä, han vill inte komma och störa oss.
Vi ska avsluta bara. Men jag vet inte om vi var inne på det här, men framtiden då?
Jag har slutat att titta på framtiden. Det är ingen idé att titta på den. Utan jag tar det en dag i taget, så att säga. Framtiden, jag vet att jag ska åka till Karlstad imorgon och sjunga på en julmarknad. Det är det jag vet. Jag vet att jag kommer att göra en del spelningar på fängelser i vår. Så det vet jag. Men sen så vet jag inte så mycket mer faktiskt.
Jag vet inte heller mycket mer om min framtid.
Nej.
Men man kan ju drömma.
Det kan man göra, det måste man göra. Men det är det värsta. Men liksom.
Har du något drömprojekt då, som ligger?
Ja, det har jag. Men jag har lärt mig att jag pratar inte om det. För att det går åt helskotta.
Ja.
Det är klart att det är många. Ett projekt som jag ville prata med dig om. Men det vill jag göra sen efter vi har pratat klart här.
Ja. Absolut. Men då får jag tacka för att jag fick komma hit till Gröna Villan.
Tack snälla du. Och tack snälla för att du kom hit. Att vi kunde ses här.
Det var supertrevligt att träffas igen.
Ja, det är ömsesidigt. Ja.
Och till dig som lyssnar. Om ni gillar det här avsnittet så gå in på iTunes och ge ett bra betyg. Så blir Louise och jag glada.
Jajamän.
Okej, tack. Hej då.
Tack. Tack snälla du. Tack så hemskt mycket.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.